som Kalle väl sa här innan ska vi idag prata om att en lärjunge, eller egentligen en kristen betyder ju en kristen efterföljare. Och vi kan ju inte vara en kristen efterföljare, en kristen, om inte en lärjunge. Att hon ska vara formbar av sin mästare. Och jag kommer att dela här med er några tankar om just detta. För det är ett ord som jag faktiskt ska säga som jag fick det här temat. Har varit med mig en hel del. Jag har gått och funderat. Vad är egentligen det? Vad betyder egentligen formbar? Vad betyder formbarhet? Och det här är som jag ser det, om vi tar svenska språket i grunden. Att det är en beredskap för att låta, när vi pratar om människor, någon annan att påverka en, skulle man kunna säga. Och tittar vi på det här ordet i det sekulära samhället, när vi går ut lite på vardagsspråket, som jag gjorde, jag tog och googlade det här ordet för att se lite vad är det man pratar om när man pratar om formbarhet och formbar. Och det som visade sig då var ganska intressant, och jag tror många av er inte blir särskilt förvånade, att mycket handlar om material då. Vi hade en konstnär som kunde forma sitt material. Det kunde vara andra typer av material som kunde vara formbara. Det handlar inte särskilt mycket om det här med att vara, vad ska man säga, formbar för andra människor. Det som fanns då var väl, jag såg någon artikel om att våra hjärnor är formbara på vissa sätt. Och så länge tror jag de flesta, även sekulära människor och vännerna kring är med oss. Men skulle jag säga bara ute i världen att min vän, hon är så formbar. Hur skulle människan se på mig då? Min känsla, jag tror att ni kan hålla med om jag tänker efter, att det skulle vara en viss skepticism här emot. Är hon lätt att manipulera? Är det någonting som är fel med henne nästan? För när vi tänker formbar i vardagsspråket, då är det någonting som är negativt. Eller det finns åtminstone negativa toner av manipulation. Och det är någonting som jag tror som egentligen ligger i vad vår värld ser på människor. För som människa, anpassningsbar, det är jättebra. Vi ska vara anpassningsbara. Men om vi är formbara, då gör vi på något sätt våld på det som är vår tids stora sekulära bud. Att en människa, hon ska bygga sin eget liv. Hon ska bygga utan påverkan av annat. Utan påverkan av olika saker. Och att hon då var formbar, då är det ungefär som vi går våld på det här. Men det, mina vänner, är inte Guds syn. Det är absolut inte Guds syn. Gud synen helt annorlunda. För det första, och det är min första poäng, jag vill komma här. Vi ska vara formbara för vår mästare. För att det är vårt syfte. Det är så vi skapade att vara. För i grunden är det så. Vi är vår skapares i grunden. Han har som vår skapare makt över oss. Han kan göra i grunden vad han vill med sin skapelse. På samma sätt, det finns mycket om det här i Bibeln. Paulus exempelvis i Romarbrevet 9 skriver om vad kan den som är formad säga till den som formar. Vad kan leran säga till krukmakaren? Det är egentligen inte så mycket vi kan göra där, bara ur den synvinkeln. Vi är en levande varelse. Vi är formade av honom från början. Men människan är så mycket mer än det. Vi är en varelse. Det är det ordet som används i första Mosebok. Om både människan blev en levande varelse, står det i första Mosebok andra kapitel. Det står också exakt samma sak om djuren, att de blev jorden uppfylld som levande. Och det hände något med ljudet, tror jag, men det hörde mig. Bra, skönt. Inga problem. Och formbarhet i det här är också, och det ska vi inte, någonting som extra, för människan har ett ytterligare syfte. Häng med mig snabbt här till första Mosebok, första kapitel och den 26 versen till den 27. Det här är första gången som människan nämns i Guds berättelse, i skapelsen. Och där står det så här. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren, över hela och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han den. Som vi ser här, redan här från början, så nämns det någonting som inte nämns om de andra levande varelserna, om oss människor. Människan är inte ett djur bland andra, som man säger lite slarvigt i världen. Vi har en helt annat. Vi har ett mycket större syfte. Grundläggande för det här ordet, ni ser här, avbild nämns 3 gånger i texten och också till likhet. Vi är skapade till likhet till Gud själv. Vi är, kan man säga, för att använda det här ordet, vi är formade i honom på ett sätt. Hela skapelsen är formad i honom. Paulus säger så i Kolosserbrevet att allting var skapat i honom, genom honom, alltså Jesus. Men här är det på ett helt annat sätt. Vi är formade, vi är skapade i honom. Och i det här finns ett potential som redan från början är så mycket större. Just det här att vi skapat en likhet med honom är det som möjliggör gemenskap med honom. För som vi vet, att när det är för stor skillnad, vi kan inte riktigt ha gemenskap med ett djur på samma sätt som en människa. För att vi är för olika. På samma sätt, vår himmelska fader ville ha gemenskap, han ville ha barn, mer eller mindre. Och i det här är vårt syfte, det är vårt syfte som finns mycket i det här. Att då vara, vi är formade i honom. Vi är formade i likhet med Guds levande ord, likhet med sonen, likhet med Jesus Kristus. På ett sätt som är en sån potential till gemenskap med honom. Och den här gemenskapen som Adam var formad i var ju på ett sätt potentiell. Han hade inte syndat till att börja med. Han hade absolut inte. Det fanns en likhet. Han hade Guds ande i sig. Han vandrade med Gud. Men det var ju förstås meningen att det skulle vara ännu mer. Att han skulle lära känna, formas genom gemenskap. Och som en barn formas av sin familj. Och formas och växer till liv. På samma sätt skulle ju Adam växa till. Och egentligen, så jag gillar den tanken som många tidiga kyrkofäder har haft om det här. Att egentligen var ju grundtanken om att Adam skulle hade som uppgift att forma. Egentligen göra Eden, sprida Eden över hela jorden. Sprida kunskap om Gud över hela skapelsen. Att på ett sätt fortsätta Guds skapelse med honom, sprida gemenskap och kunskap om honom. Men vi vet ju som sagt vad som hände med synden som kom in i världen. Synden är på många sätt ett oformande. Om vi formas av Gud till likhet med honom genom skapelsen, som vi mycket väl gjorde, så är synden ett oformande. Ni vet det här stycket om av jord du kommer, som det står om, och jord ska du bli. Vi går alltså tillbaka med synden mot jord. Det är liv. Han, vår Herre och Mästare, är den enda som har livet. Och när vi avskiljer oss från honom och går vår egen väg, då förlorar vi livet. Även om vi inte är döda fysiskt än, så kommer vi dö utan. För det är han som är livet. Han är uppståndelse och livet, som ni vet han säger i Johannes. Men efter syndafallet så är ju formbarhet också att vara formbar kopplat på lite andra sätt. Tittar vi på alla från många människor i Gamla testamentet, från Henok som vandrade med Gud och Gud tog honom, till Noa, Abraham, Mose, eller Guds utvalande av Levi stam framför andra, bara för att ta några exempel. Vad kan vi se här? Jo, vi kan se att det här att vara formbar, att de är formbara, har de att göra med ett utväljande. Gud väljer människor. Han väljer människor som är annorlunda mot det omgivande. Noa och hans familj var de som tillbad Gud medan de andra föll. Han valde ett folk. Han formade ett folk till sin ära, som det står i Jesaja. På det här. Det här är någonting som Gud gör. Och de här människorna är, vi är formbara genom att man förstår Gud är helig. Gud är någonting mycket mer. Och att man är utvald, man helgas. Folk som lever i stam exempelvis helgades för att ta hand om förbundsarken, för att arbeta, vara utvald av Gud på ett sätt inga andra israeliter fick efter Mose fick de buden, vara nära Guds ark på det sättet utan att dö. Och det här visar på ett sätt, men det här som ni mycket väl vet, det räckte ju inte på det hela. Den här olikheten som hade kommit in från den här ursprungliga likheten med Gud försvann. Den här likheten försvann mer och mer. Människor börjar gå tillbaka. Och i det här, mina vänner, så blev ju, som ni vet, så följer ju Israels barn ofta. Men Gud hade ju en plan. Han ville fortsätta forma oss. Häng med mig till Ezekiel, till de kända verserna i Ezekiel 36. Som är väldigt kända verser som vi läser relativt ofta ändå. Men för de säger så mycket om Guds stora plan för oss. Att han har inte gett upp. Där står det, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Här ser vi något helt annat. Gud har en plan att forma om, forma på nytt. Och det här är ju det som sker i och med att anden blir givet, men det är via Jesus. Att den ursprungliga bilden som vissa av kyrkofäderna sa behövde komma och återuppleva ett sånt, forma om oss genom vad Jesus gjorde. Till och för att återta vårt ursprungliga syfte. Paulus skriver så fint om det i Romarbrevet, 8 kapitel och den 29 versen som är så där, som är väldigt fint. Där det då står så här: den som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Vi är alltså förebestämda. Redan de, han har känner oss. Han har utvalt oss. Och vad är det som börjar med det här? Läser man vidare här så kommer olika egenskaper. Vad det innebär att vi blir heligade, rättfärdiga och förhärligade. Men formbarheten här, att vi blir formade egentligen på nytt i sonens avbild, som Paulus säger, är något så centralt. Och ni märker också att det står formas. Och det står inte formade. Det här är någonting, när heliga ande kommer och föder oss på nytt, så gör ju han ett verk i oss som är så fantastiskt. Vi blir födda, vi blir rättfärdiggjorda på nytt, vi blir Guds barn. Men den här formningen är i presens. Det vill säga, det här är en process att formas i sonens avbild. Det är någonting, det är inte som när Paulus i Romarbrevet skriver om att Abraham trodde Gud och det räknas inte rättfärdighet av något han hade gjort. Han trodde och då blev han rättfärdiggjord i dåtid. Det här är alltså någonting som vi är kallade till att få göra. Man skulle kunna säga att det här är ett återupprättande av vårt syfte. Att nu kan vi återigen göra det här, vandra med Gud. Vi kan vandra med honom, vi kan lära känna honom. Och vi kan vara väl formbara för att bli mer lika honom. För det är han som har livet. Han är uppståndelsen och livet. Och vi vill bli formbarade av honom. Vi ska vilja, vi ska då vara öppna för att formas. Bli mer och mer lika honom. Och ständigt växa i det här. Redan här, redan idag. Det är inte något som händer bara i himlen. Det är något vi ska göra här idag. Formas. Vara öppna för att formas av honom. Ständigt, varje dag när vi går med honom. Och det är något som är så stort, så fint. För det är han som återställer, han den andra Adam. Han gör det som den första Adam inte kunde göra. Nu kan vi vara människor på riktigt igen, egentligen. För det är bara när vi känner honom egentligen vi verkligen kan vara människor. Han, Jesus, visade vad det innebär att verkligen vara människa. Egentligen, på det sättet. Men för det andra, vi ska också forma oss av vår mästare och vara formbara av honom. För att om vi inte är det, då kommer vi vara formbara av andra saker. Och även om vi tror när vi formas av andra saker, att det är oss själva som styr, så är det svårt i verkligheten. Det är också, men det här är ofta som är grunden. Men det här finns ganska tydligt. Paulus säger om det här med lite senare i Romarbrevet, i Romarbrevet 12 och vers 2. Att han skriver så här där: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det här ordet anpassa här är egentligen ett svåröversatt ord. Man skulle kunna översätta det också med det vi pratar om idag här, låter inte formas. Som jag kan översätta det med. Så man kan säga att Paulus låter inte formas av den här världen. Och världen här är tidsåldern. Det vill säga världen som med dess värderingar, dess tankar, den här syndiga världen. Utan det stämmer, det låt han forma er. Som jag kan säga att vi ska använda det språket vi har använt här tidigare idag. För i grunden, vad är det här med att en vilja att forma sig själva? Vad är det här med en vilja att ha kontroll? Det är egentligen grunden, någonting som är redan från början. Redan från syndafallet egentligen, med orden, men det här med att som väckte en längtan om att ja, Gud är inte allt. Jag vill ha något annat också. Jag vill inte lita. Det finns något annat också. Och här finns också, mina vänner, den grunden tillgängligt till avgudadyrkan också. För vad är egentligen avgudadyrkan, oavsett om vi pratar det så kallat klassiska eller om vi pratar det vi säger idag med pengar och annat? Jo, det avgudadyrkan handlar om att vi vill ha kontroll i grunden över saker vi egentligen inte antingen ska kontrollera eller kan kontrollera. Det är så det egentligen funkade på den här tiden. Om en israelisk bonde, förutom att be till Gud i templet, skulle offra till Baal. För vad sa Baal då? Egentligen i grunden att följer du det här så garanterar jag det här. Det var instrumentellt, det var en gud för mig på ett sätt. Och jag ska ta ett, det finns så många exempel i Bibeln på det här om att inte låta oss själva forma vad det leder till. Men jag ska nämna ett från första kungaboken, kapitel 12 och 26. Och vi ska börja från vers 26. Och det här handlar om kung, som sagt, om kung Jeroboam av Nordriket. Vi ska börja här bara säga ge lite förbild om ni har missglömt historien här, att kung Jeroboam jobbade åt kung Salomo. Han fick en profetia från Gud via en profet när han var en ung man och arbetade tidigare, om att han skulle, att för grund av Salomos synder så skulle Gud rycka de 10 stammarna i norr från Salomos ättlingar och ge det till honom, och Gud skulle befästa hans kungadöme om han följde honom. Och se, det här händer. Jeroboam blir kung och blir kung, så att allting som Gud sa hände. Men se här vad som händer. Jag läser från vers 26. Jeroboam tänkte inom sig: nu kan riket komma tillbaka till Davids hus, för om folket har upp till Herrens hus i Jerusalem för att offra, kan folket i sitt hjärta vända tillbaka till sin herre Rehoboam, Judas kung. Då dödade mig och vände tillbaka till Rehoboam, Juda kung. Sedan kungen hade gjort rådgjort om detta, lät han göra 2 kalvar av guld och sa till folket: nu får det vara nog med era fäder upp till Jerusalem. Se, här är din gud Israel, han som har fått upp dig ur Egyptens land. Han ställde upp den ena i Betel och den andra i Dan. Detta blev orsak till synd. Och man kan fortsätta här med att han satte upp egna präster och offrade, även om han inte var levit, för till Gud på det här sättet. Men vad ser vi här? Vi ser till att börja med rädsla. Han litar inte på Gud. Gud hade lovat honom riket. Gud hade lovat honom att stå fast vid honom. Men han vågar inte lita på det. Och vad gör han då? Jo, han vill styra Gud och forma då en Gud. Han säger rätt ord ibland, men på ett sätt som Gud, tillbedjan som för Gud är förkastligt. Genom att han formar de här kalvarna och formade och utger egna präster, fixar fram egna präster. Och det här är ett instrumentellt sätt att se det då. Och då gör han som i världen i stort. Och det här ledde ju, som er som vet i Bibeln här, det var ganska fort från den här falska gudstillbedjan till kung Ahab och drottning Isabels balstillbedjan. Det gick ganska fort i det hela, även om det inte var det han tänkte här på det hela. När vi faller, när vi försöker forma på egen hand, så går det lätt ut för när vi försöker forma en gud i vår avbild istället, som vi tror att vi sett. Och mina vänner, det kan man faktiskt göra idag med. Det är inte alls ovanligt. Jag tänker på mig själv ibland med, att det är lätt att tänka på att pengar ibland, vi kan sätta vår tillflykt dit. Vi kan ge olika koncept egentligen en roll som de inte ska ha. Vi kan kontrollera, med andra ord, det vi inte ska kontrollera. Vi ska lita på Herren. Det är där vi ska ha vårt förtröstan. Inte i pengar eller i andra typer av, eller i, även man kan även göra Gud till vår egen, faktiskt till sin egen avbild här. Vi formar, så vi ska inte forma på det. Det är så lätt. Vi ska istället våga låta oss prövas. Och det är något som är väldigt viktigt, för det är prövning vi märker egentligen. Litar jag verkligen på Gud? Jeroboam prövades och föll. Meningen var att han skulle ändå. Det spelar ingen roll att folket gick till Jerusalem, för Gud hade lovat honom kungadömet i norr. Och det borde han ha litat på då. För det hela hade ju sett egentligen tidigare. Men vi slutade oss prövas. Det finns en vers som jag alltid har älskat de senare åren kopplat till det här. I Hebreerbrevets 12:e kapitel, som är så väldigt talande på det här. I Hebreerbrevets 12:e kapitel, vers 10-11. Och där står det så här: våra fäder fostrade oss en kort tid som de tyckte var rätt, men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få ta del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje, utan snarare till sorg, men för den som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och var rättfärdighet som frukt. Här har det formbarheten egentligen igen, att vi låter honom, även om det kan göra ont ibland, även om det kan vara jobbigt. Låt honom pröva oss. Låt oss växa genom det. Att vi kan lita på honom. För hans syfte genom att forma oss är stort. Han vill ge oss en del av sin egen helhet. Vilket är så wow. Det är absolut så häftigt. Jag ser här klockan går iväg, så jag ska ta det sista ganska kort. Här menar vi det. Men det tredje jag vill säga, och som jag, något som jag har burit med mig ganska länge när jag har tänkt på det här, den här predikan, är det här med att vi ska vara formbara. Hur? Jo, i ödmjukhet. Att det är ett väldigt viktigt ord. Ödmjukhet är absolut ett tema som vi skulle kunna prata om lärjungaskap på en sån här onsdagssamling i sin egen rätt. Så jag ska inte säga så mycket om det, men jag vill säga att ni vet att det genomsyrar verkligen hela skriften väldigt mycket. Om att Gud är den som står emot det högmodiga. Det finns någonting Mose säger i psalm 90 om att om vi förstår att våra dagar är räknade får vi visa hjärtan. Det finns någonting i den här ödmjuka förtröstan på vår Herre. En ödmjuk förtröstan på att vi litar på honom. Vi låter honom forma oss. Och för det tror jag vi behöver vara ödmjuka. Vi behöver vara ödmjuka. Och för det hela, det finns ju även i ordspråken om vishet kopplat till det här och rikedom, när vi vördar Gud och när vi är ödmjuka. Det finns mycket gott i skriften om ödmjukhet. Och det här sker också, det här sker i prövning. Det står i ordspråken också om att Gud är den som prövar. Människan ser på andra sätt, men Gud prövar hjärtan. Och det här är ödmjukheten viktigt i prövning. För det här, mina vänner, sker ofta med varandra. Och det är något som jag tror är väldigt viktigt. Att när Gud sänder, vad heter det, vill hjälpa oss på olika sätt, eller vill att vi ska komma med hjälp, så gör vi det andra. Vi är andra tjänare. Vi är andra, vet det, bröder och systrar i Herren. Du kan vara till hjälp för andra genom att vara formbar, genom att hjälpa andra formas. Och du, genom att vara öppen för dina bröder och systrar, kan Herren forma dig. Det är så ofta han möter oss, inte alltid, men ganska ofta så möter han oss via varandra. Och det här, mina vänner, kräver ofta ibland mer av oss. Det kan vara lätt att gå in på sin kammare ibland och be Gud om hjälp. Be honom att öppna våra hjärtan eller vad det är vi har problem med för någonting. Men det här att kunna prata med broder eller syster, att jag har problem, jag behöver verkligen hjälp, kan du lyssna, kan vi be om det här, kan vi verkligen, för det är ju som Jesus säger i Johannes 17, han ber till Fadern för sina lärjungar och alla lärjungar om att de, alltså vi, ska vara ett. Och hur ska vi kunna vara ett om vi inte vågar vara, visa oss formbara, vilket är en svaghet i vår världen inför varandra. Är vi ett då verkligen? Är vi en familj då egentligen? Om vi inte vågar visa oss formbara. Jag tror något här vi kan tänka på och bära med oss i det här. Och det finns en vers jag ska läsa bara om det här. Och det är från Jakobs brev som visar på kraften i det här. Och det femte kapitlet, på det femte kapitlet och den sextonde versen. Där står det så här. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdigas bön har stor kraft och verkan. Här ser man mycket väldigt tydligt på det jag försöker säga, vad jag menar på. Att när vi är formbara för varandra, vilket kan innebära att bekänna våra synder. Att ställa sig under någon annans auktoritet och bara säga jag behöver hjälp. En som har vandrat längre i tron än dig. Eller åt andra hållet. Våga också hjälpa andra. Att se, jag ser att du går fel här. Att våga i kärlek hjälpa andra att formas på rätt sätt. Det är någonting som är så viktigt. Det är sånt som är viktigt. Och vi ser här vad Jakob skriver. Vilket löfte. I det här att vi öppnar oss för varandra. I något att vi som bröder och systrar i Herren. Vi kan förlösa varandra på det sättet. Inte i vår egen kraft. Utan i hans kraft. Det här ordet pratar mycket om själslig helande. Jag vill snart som i grundtexten. Det finns ett annat ord om att lägga händerna. De äldsta ska lägga händerna på. När vi pratar fysiskt helande. Men det här kan föra oss till själsligt helande. När vi vågar vara formbara. Vi vågar visa oss svaga för honom. Och det är någonting jag tror är väldigt centralt. Väldigt viktigt. Jag hoppas att ni kan... Vi kan ta med er. Jag hade lite andra saker att säga, men jag ska avsluta här ändå, för jag ser att klockan börjar gå iväg med att säga så här, att du vet, du kanske känner här som sitter idag eller lyssnar, att du känner att du har tappat det här med formbarheten, att mesta att du är som du har stelnat, att du känner inget, det känns tufft, det känns jobbigt, och så där kan livet vara ibland. Men jag vill påminna dig om det jag läste i Sekel. Det är inte i vår kraft det ska ske, utan i hans andes kraft. Han vill fylla dig på nytt. Han vill fylla dig på nytt med sin ande. Han vill verkligen möta dig. För det är inte våra gärningar det kan ske i det här. Det handlar inte om det här. Det är en villighet från oss, ja. Men han är den som kan hjälpa oss till det. Utan att hans ande... födda oss på nytt, som det står om i skriften, så det är ingen som måste kunna sitta här. Ingen som ska komma inför honom. Det är hans verk vi är, mina vänner, inte våra egna. Och det är något nu, det är så viktigt, så glöm inte det. Det är det hela. Han kan göra oss formbara på nytt. Så låt oss verkligen be om det. Så jag avslutar här med bara be det. Himmelske Fader, jag tackar dig, Herre, för den du är. Tack Fader om att det är du som verkligen har fått oss. Tack för det här stora syftet som du har gett oss. Att vara dina. Att formas av dig. Det som är så högt. Men jag ber här också för mina bröder och systrar här. Om det är någon som sitter här eller någon som lyssnar här. När det har blivit tott. När det känns hårt. När den här formbarheten har brutit. Jag ber att du kommer med din ande. Och kom här och fyll på. Med ditt heliga vatten, Herre. Det är vatten som vi aldrig behöver törsta av, Herre. Tack Fader för att du är så mycket mer. Tack för din nåd. Att vi bara får komma. Jag ber att det som är från dig, av det jag har talat, ska verkligen formas i våra hjärtan. Att du får göra med det vad du vill och det som är från mig ska försvinna. Tack himmelska Fader Herre, att du har gjort allt. Du har gjort allt. Du är långt innan vi ens har kunnat vara. Tack Herre också för det stora syftet. Att vi kan formas i dig. Jag ber Herre att vi alla ska kunna ha den blicken framför oss av vårt stora syfte. Att formas av dig och att fylla världen med kunskap av dig. Som sagt, att reflektera ditt himmelska rike mer och mer. I Jesu Kristi namn. Amen.